I det här avsnittet av Starbrink diskuterar Anna med nationalekonomen och chefen för Reforminstitutet Stefan Fölster om hur sjuka äldre bollas mellan kommuner och regioner för sina medicinska behov och att det blir ett slags slukhål för äldre och deras problem. Och så berättar Stefan Fölster om hur han upptäckte kontrasten mellan den amerikanska slummen och Beverly Hills. Och hur det skapade hans samhällsintresse. Och att det svenska 80-talet och bristen på valfrihet där fick honom att börja forska. Det här är Starbrink.
Vården utvecklas å ena sidan snabbt med nya medicinska landvinningar och moderna behandlingsmetoder. Men å andra sidan kan det kännas som att vada i sirap när förändringar tar tid och nya arbetssätt och modern teknik inte alls används så snabbt som de borde. Varför är det så segt och hur kan robotar förbättra livet och hälsan för människor? Det vill jag tala med dagens gäst om. Välkommen Stefan Fölster.
Tack så mycket. Det är roligt att vara med.
Du är chef för Reforminstitutet. Som är, hur ska man beskriva det? Som en tankesmedja på vetenskaplig grund. Är det rätt?
Ja, helt rätt.
Mm. Helt rätt. Du är nationalekonom, författare till lång rad böcker. Och, ja, du har haft många intressanta roller både i offentlig sektor och i privat näringsliv. Finansdepartementet till exempel och Svenskt Näringsliv. Och så är du ju inte minst en skarp röst i samhällsdebatten. Hur väcktes ditt intresse för de här stora samhällsfrågorna? Var nationalekonomi och forskning och det som du har jobbat så mycket med självklart för den lille Stefan Fölster?
Ja, det är en bra fråga. Jag åkte till USA när jag var som tonåring och bodde där. Först i ett slumområde där jag jobbade och sen kom jag till Beverly Hills och bodde där i 2 år. Och det blev en sån kontrast mellan slummen och Beverly Hills. Och jag tror att det var en viktig orsak till att jag blev intresserad. Sen kom jag till Sverige så småningom som också var väldigt fascinerande. För att det var på 80-talet när man inte hade en chans att få välja äldreomsorg eller skola eller sjukvård. Och jag fick en känsla av att det skulle inte svenskar stå ut med särskilt länge. Och engagerade mig då alltså både som forskare men också som privatperson i det man kan kalla för valfrihetsrevolutionen. Och att undersöka effekterna. I början på 90-talet gjorde jag mina första studier i Sverige om effekter av konkurrensutsättning och finansiering av välfärden och utveckling av välfärden.
På den tiden, det fanns ju inte så mycket av det. Jag jobbade faktiskt på socialdepartementet där i början på 90-talet och vi pratade jättemycket om dagis, förskolor och lex Pysslingen. Det var väl där någonstans den där revolutionen sen tog fart. Vad har den betytt då?
Ja, inte bara, utan skolan fick ju sitt genombrott med friskolor. Men den som befarade kostnaden för en ökad andel äldre var ett väldigt hett tema under hela 80-talet och 90-talet i Sverige. Och sen har det blivit många fler äldre, men ändå så har, skulle jag vilja säga, Sverige klarat den här befarade kostnadstsunami mycket bättre än väntad.
Ja, vi ska börja prata lite mer om just det här med äldre hade jag tänkt så småningom. Men jag vill kolla lite läget med dig. För att du har så många gånger, tänker jag, pekat på att vi har trots allt rätt förhållandevis ganska starka institutioner i Sverige. Och vi har en offentlig förvaltning som ändå fungerar, även om den ibland är under press. Men du pekar hela tiden på att det finns trots allt detta rätt många samhällsproblem som vi skulle behöva lösa för att Sverige som samhälle ska fungera bättre. Hur står det till med Sverige och välfärdstjänsterna framför allt idag, tycker du?
Så precis som du antyder så skulle jag säga att Sverige är i en mening väl organiserat. Att det som är som rutinuppgifter och det som man kan utveckla steg för steg, det fungerar bra. Det är lite korruption och det är många väldigt engagerade, kunniga människor som arbetar i välfärden men också i politiken, som du. Men samtidigt så har vi det som jag kallar för tsunami-problemet. Det vill säga att när tsunamin kom så var ju som regeringen helt handfallen, borta på lov dessutom. Och myndigheterna lyckades inte samordna sig och det blev en väldigt halvdan respons. Och det har vi sen sett om och om igen, oavsett om det är en stor skogsbrand i Västmanland eller om det är corona, att myndigheterna inte samordnar sig, vi inte får till en sån här skarp respons på problemet. Och i själva verket skulle jag säga att det gäller också våra samhällsproblem som inte som en tsunami kommer snabbt, utan som vuxit långsamt, som brottsligheten till exempel, eller bostadsproblemet, där det finns många aktörer, men det är väldigt svårt att uppbåda handlingskraften och lösa dem. Mm. Och de sakerna är så att säga, ja, det som ligger Sverige i fatet.
Du skrev, jag läste en artikel som du skrev. Du själv hade ju drabbats av corona, skrev du, och även din svärmor. Och där var du ganska arg, tror jag, för du skrev en artikel som handlade just om situationen, och du tycker att man skuldbelade medarbetarna i äldreomsorgen. Och pekade just på att det finns ju stora brister. Och bland annat så skriver du: sjuka äldre bollas mellan regioner och kommuner, och detta är ett av vårdens mest välbelagda slukhål. Ser du någon bättring? Har vi lärt oss någonting under den här perioden med pandemin, tror du? Eller är det fortfarande lika illa som det var där på våren när du... För jag tror jag var ganska tidigt som du reagerade, va?
Ja, så det, många har ju lärt sig någonting om corona och hur man arbetar i sin egen verksamhet. Så i den bemärkelsen tror jag också att många särskilda boenden till exempel är mycket mer varse om hur de ska agera och kan agera. Men på systemnivå tycker jag inte vi har lärt oss något, eller åtminstone inte omsatt det i verkligheten. Att det är fortfarande så att de statliga myndigheterna är som väldigt osamordnat. Möjligen är det som har hänt att regeringen nu har börjat köra över Folkhälsomyndigheten ibland. men sen är det fortfarande så att regioner och kommuner inte samarbetar särskilt väl om den medicinska försörjningen på liksom äldreomsorgen. Och det är ganska anmärkningsvärt, för att det har som pekats ut som ett stort bekymmer i åtminstone 10 år. För några år sedan kom ju Göran Stiernstedt med sin utredning Effektiv vård. Den lyfte fram det som det största problemet i svensk sjukvård och äldreomsorg. Och ändå så finns det bara ett ställe, möjligen två i Sverige, där man har omsatt det i praktiken, nämligen i... Mm. Norrtälje, där Stockholmsregion och kommunen samarbetar med, som synes, väldigt goda resultat. Så det är nästan obegripligt att det inte har lyckats på fler ställen. Men du sitter ju i den diskussionen.
Exakt, det var därför jag ställde frågan. Jag tänkte jag skulle få något medskick här. Nej, men jag har väl verkligen funderat själv under våren här, varför, eller hela året egentligen, och tidigare också, varför det här är så otroligt trögt. Vi har ju till exempel i Stockholm diskuterat det här med hur ska huvudmannaskapet se ut för hemsjukvården. 2 gånger har det gjort stora utredningar. Båda gångerna har vi bara kört huvudet rakt in i betongen. Det blev ingenting. Därför 26 kommuner kunde inte komma överens med, och regionen kunde inte heller komma överens med dem. Jätteproblematiskt. Men det har ju blivit tydligt under våren här att vi kommer väl kanske inte att lösa alla problem med sammanträden mellan politiker. För det som jag ser ändå har hänt, det är ju att man på golvet, nära patienterna, har etablerat helt andra kontakter än vad man hade tidigare och samarbetar nog bättre där. Och det tycker jag att jag hör från både människor som jobbar i omsorgen, i den kommunala verksamheten, och i vården, att det är så här man ska jobba. Att man ska finnas bara ett sms bort, vi ska hjälpa varandra och se till att patienterna får komma komma rätt. Och risken är ju att vi, ja, det här, så jobbar man i en kris, men hur ser vi till att det sen blir vardag så att inte allting bara rullas tillbaka och blir en stor byråkratisk massa igen? Det funderar jag mycket på. Vad är det i den struktur som jag har ansvar för som vi behöver förändra? Vilka politiska beslut tycker du, Stefan, att jag ska fatta då?
Nej, jag förstår att det är knepigt, men jag kan säga utifrån inte förstå att inte enskilda förhandlingar som inte enskilda kommuner ska kunna leda till fler lösningar som i Norrtälje. Men sen finns det
faktiskt ett exempel där det har börjat hända saker, och det är med Järfälla kommun och Danderyds sjukhus som börjar etablera ett, de har jobbat i pilotprojektform, men jag hoppas och tror att det där skulle kunna bli en bra fortsättning. Och även tycker jag faktiskt att Södertälje har börjat samarbeta bra mellan sjukhuset och kommunen på ett nytt sätt, för där var det alltid jättebråkigt, för mindre bråk nu, så lite positivt ser vi, men det är inte riktigt på den här strukturella nivån som vi skulle önska.
Nej. Här finns ju också en väldigt god möjlighet för digitalisering. Att vi ser ju, det finns ett antal försök i Sverige, men på flera spjutspets sjukvårdsorganisationer i USA, då har ju läkare eller sjukhuspersonal som kontinuerlig kontakt med äldre via läsplattan varje dag. Ibland så som vi gör nu med personligt samtal, men ibland bara med att en multisjuk äldre tar prov och matar in sina värden, och att ett sjukhus kontinuerligt följer. Och det, i de exemplen som jag har sett, så spar det i slutändan också väldigt mycket pengar. Så där finns ju en fantastisk möjlighet.
Men du, i den här artikeln som jag refererade till, det du hade skrivit om det här glappet, där skriver du också att åtskilliga läkare har ägnat så mycket tid åt att kritisera digital vård, men att du hoppas att de kan bekväma sig och genomföra fler videobesök istället för att onödigt riskera att äldre smittas på mottagningar. Är motståndet fortfarande så stort, Stefan? Det har ju ändå hänt rätt mycket här under, kanske tvingas fram då en förändring, för det verkar ju vara vad patienterna vill ha i alla fall, digitala kontaktvägar.
Ja, det är jag övertygad om att många patienter vill ha, och det är inte patienterna som är motståndarna, utan det är i hög utsträckning primärvårdsläkare, personal i vårdcentraler som är rädda att de förlorar intäkter. Och till en början så drev de då diskussionen om att regioner dräneras på pengar till de digitala läkarna. Men de förutsåg uppenbarligen inte det som borde ha varit uppenbart, nämligen att de digitala läkarna också kan öppna egna vårdcentraler och på så sätt tjäna ännu mer, eller locka ännu mer patienter från vanliga traditionella vårdcentraler. Och nu är diskussionen i full gång igen, där den traditionella vårdcentralen upptäcker att de blir omkörda helt enkelt. Och jag tror att många som vanliga primärvårdsanställda har fortfarande inte greppat vilken kraft det finns i den digitala vården. Den handlar inte bara om primärvård, utan digitala vårdföretagen i full färd med att koppla upp primärvård med specialistvård, så att man som patient väldigt lätt remitteras vidare till specialister också. Och det är just den här remitteringen är ju idag en väldigt stor akilleshäl för sjukvården, där remisser skickas ibland på väldigt ålderdomliga sätt, och som patient man kan tracka vilket julklappspaket som helst, men man kan inte göra tracking på sin remiss. Och sen ganska ofta skickas remissen tillbaka från sjukhusen av oklara skäl. Så där finns också en väldigt stor potential, tror jag, att spara mycket pengar och förbättra på patienten. Men under tiden så kör de digitala vårdföretagen om i detta, för de har liksom digitala remisser inbyggt i sitt DNA.
Lite ansvar för det där får jag väl själv ta på mig också, för vi är väl inte alltid så snabba politiskt heller, och ja, det kanske är tur att inte vi leder utvecklingen, för då skulle det nog bli lite trögt. Vi får ju försöka se det positiva att det finns många entreprenörer och innovativa människor där ute, och det är de som kommer att hjälpa oss att lösa problemen, ofta tillsammans med patienterna och förstås medarbetare i vården. Men vi har ju själva haft ett ganska trögt ersättningssystem som inte riktigt har bejakat att de traditionella vårdcentralerna har öppnat upp och erbjudit digitala tjänster. Nu ändras det, men jag märker ju precis som du beskriver att det finns ju en oro för vad som händer och att man blir omkörd. Och det är ju helt enkelt konkurrens på en marknad, och det är vi kanske lite ovana att resonera i de termerna när det gäller sjukvård. Men vi ser ju att det är fler och fler aktörer, privata vårdgivare som etablerar sig i Stockholm med lösningar som är, tycker jag, väldigt attraktiva för mig som patient, med digitala ingångsvägar och snabba besök när jag behöver det fysiskt på vårdcentralen. Men debatten om det lär fortsätta, tänker jag. Men du, när vi nu pratar om modern teknik och hur den kan användas, så tänker jag på det här med robotar. Det har du skrivit en bok om. När jag var liten, jag minns att jag satt på en buss, och bussföraren, han hade radioteatern på. Där var det en fruktansvärd berättelse eller historia som handlade om hur robotarna skulle ta över och göra mammor och pappor arbetslösa. Jag tyckte det var helt fasansfullt. Sen dess har jag ju omvärderat det där lite förstås. Men nu undrar jag, är vi framme vid det här vägskälet när robotarna tar över mammor och pappors jobb?
Så det man kan säga att robotar, eller egentligen mer datorer, tar faktiskt över väldigt många jobb. Som enligt de studier som jag har försökt ägna mig åt, så är det ändå kanske hälften av alla jobb under en 10-årsperiod som mer eller mindre tas över av digitala lösningar. Men det betyder inte att hälften blir arbetslösa. Utan min slutsats var att i länder som inte samtidigt reformerar sin arbetsmarknad och villkor för entreprenörer och så, då är det stor risk att inte tillräckligt många nya jobb skapas som ersätter de som digitaliseras. Men Sverige är ett land som ändå har genomfört en mängd reformer i vågor på 90-talet och kanske alliansens första mandatperiod och så. Och därför som klarat sig ganska bra när det är sysselsättningsmässigt. Så jag tror inte, så länge vi fortsätter med en viss reformtakt när det gäller jobben, så tror jag inte vi behöver vara rädd för jobben. Däremot så finns det ju mycket annat att vara nervös för, också att se fram emot.
Vad är du mest nervös för när det gäller robotarna eller datorerna?
Ja, för inte så länge sedan, då trodde nog jag och de flesta att internet och digitalisering, det skulle vara en självklar kraft för frihetsrörelser och för demokrati i världen. Och nu ser vi det omvända, att diktaturer har blivit väldigt bra på att använda digital övervakning och även som påverkar demokratin i våra länder genom sina trollfabriker också. Och det tror Precis. Jag kanske det som jag är mest orolig för.
Ja, det är väldigt påtagligt. Jag som är politiskt engagerad ser ju det här också. Dels så ser vi hur det påverkar val och människor väldigt mycket i olika länder. Men vi ska inte tro att vi är immuna från det här i Sverige. Det finns ju ganska mycket sådana inslag även som påverkar den svenska demokratin. Ja. Men de positiva sidorna då? Vad ser du för uppsidor för oss som samhälle med den här utvecklingen?
Jag tror att välfärden, alltså det, man fastnar lätt i att man kan spara pengar i välfärden. Men framförallt tror jag att den kan bli mycket bättre genom digitalisering. Och det, ett bra exempel ser vi precis nu. Att om vi inte hade haft möjligheten att koppla upp oss som vi gör nu, då hade ju som coronapandemin blivit en katastrof med fullständig isolering för många människor, inte minst många äldre. Och nu finns det ändå möjlighet att umgås hyggligt bra. Inte så bra som på riktigt kanske, men ändå. Så att det har redan haft en väldigt stor positiv effekt. Och så tror jag att det är äldreomsorgen också. Men om man tar särskilda boenden där det kanske kan vara så att man kan spara personalkostnader med robotar och digitalisering. Men det är också så att man kan göra säg en dusch eller ett toalettbesök med en toalettrobot mycket mer human skulle jag vilja säga. Eller med mer bevarad integritet. Och också att en äldre kan liksom umgås med sina släktingar också som digitalt på ett helt annat sätt än vad som var möjligt tidigare.
Vi hade faktiskt en annan gäst tidigare för några avsnitt sedan, Birgitta Jonsson, som håller på med SeniorNet. Och hon lyfte just den här frågan med hur viktigt det är att man inte tänker att äldre människor inte är intresserade eller inte kan använda läsplattor. Herregud, vi har ju haft det här i många, många år, så många är ju väldigt uppdaterade. Men när man behöver vård eller omsorg så är det inte alls självklart att man kan få med sig sin läsplatta eller sin dator och att det funkar på vård- och omsorgsboendet. Och då blir man ju helt omyndigförklarad. Man kan inte längre betala sina räkningar och man kan inte ha kontakt med sin omgivning. Och nu i coronatiden när man inte heller kan ha fysiska besök. Så det tänker jag är en viktig uppgift som vi politiskt måste jobba med också. Att liksom bevaka de digitala rättigheterna för alla människor så att vi inte exkluderar en stor grupp.
Ja, alltså en sån liten sak som att ha wifi-uppkoppling är något som så vitt jag vet särskilda boenden är på väg att införa. Men det finns ganska många som där det inte finns en wifi-uppkoppling för de boende ännu.
Ja, precis. Det är olika. Jag har förstått att kommunerna har liksom olika policy där. En del har bestämt att man ska ha det och andra har inte reflekterat över frågan. Vi ska gå vidare lite. Så du skrev en annan bok tillsammans med några andra personer. Den sjuka vården, tror jag den hette. Eller 2.0 kanske till och med. För att det var nummer två av en bok som skapade debatt första gången. Och då gjorde ni om det och skapade en ny debatt kan man väl säga. Och då handlar den om brister i vården. Att vården är ineffektiv. Ni pekar på att vi är ett av världens mest läkartäta länder. Men läkarna i Sverige träffar patienter i betydligt mindre grad än vad man gör. Vad kollegorna i andra länder gör. Och ni pekar också på det rätt väl dokumenterade faktum att svenska patienter är mer missnöjda med bemötandet och så i vården. Varför är det så i Sverige? Vi som tycker att vi är så duktiga på hälso- och sjukvård och har fina medicinska resultat jämfört med andra länder, i alla fall inom en del områden och så.
Ja, låt mig säga först att som en jämförelse med andra länder är alltid lite skakiga. Man kanske mäter på andra sätt och så. Därför tar vi den jämförelsen bara som upptakt eller som sättet att ställa frågor. Men sen upptäckte vi att alltså även med bara svensk statistik så går ju utvecklingen åt fel håll. Att till exempel finns det ungefär 30% fler läkare per invånare i Sverige jämfört med för 20 år sedan. Så 30% fler. Och ändå har som läkarbesöken minskat.
Och många i vården upplever att det är läkarbrist dessutom.
Ja, precis. Ja. Och det är på vissa områden som en del så här BUP och psykiatriska mottagningar så är det lätt att se varför med psykiatriker och terapeuter ser i snitt 2-3 patienter om dagen och gör uppenbarligen väldigt mycket annat. Men på andra områden där som personalen verkligen springer och är stressad, då var det som lite svårare att se varför. Annat än att det som organisationen skulle jag vilja säga är väldigt dåligt. Och låt mig ta det exemplet som jag redan var inne på. Remisserna. Att i Sverige idag så är patienter som kommer in med en tydlig diagnos och när man kan följa ett mer eller mindre standardiserat vårdförlopp där det finns får ofta som fantastiskt bra vård i Sverige. Men patienter där diagnosen är lite otydligt eller som kanske har flera sjukdomar, de bollas runt ofta mycket mellan olika specialister och primärvården. Och det är detta bollande som varje gång betyder att en sjukvårdspersonal som måste sätta sig in i fallet och sen måste nästa sjukvårdspersonal som man remitterar vidare och så vidare och så vidare. Och det, så det är väldigt många som sjukvårdspersonalen som får sätta sig in i en patientsituation när den patienten bollas runt. Och där slösas det bort otroligt mycket tid och resurser skulle jag säga.
Att det hela tiden, ur ett patientperspektiv, att man hela tiden träffar massa nya människor och ska berätta sin livshistoria och hälsotillstånd och sådär. Inte heller så. Det kan väl vara det, därför vi tycker att det här med bemötandet av vården inte är så bra. För att vi hela tiden måste upprepa vår berättelse. Jag funderar på det här. Det har ju varit en gyllene epok av utredningar på nationell nivå, statliga utredningar. Det har verkligen regnat sådana. Du nämnde Göran Stiernstedt, den här om effektiv vård. Anna Nergård har jobbat med god och nära vård. Det har varit läkemedelsutredningar. Många, många andra utredningar också. Inte riktigt lika kraftfullhet i beslutsfattandet i riksdagen kan man väl säga. Många av de här utredningarna har ju inte lett till så jättemånga beslut. Men nyligen fattade ju riksdagen i alla fall ett beslut som handlade om en primärvårdsreform, och det här med fast husläkare och sådär har ju verkligen aktualiserats. Är det lösningen, tror du, att vi försöker skapa den här kontinuiteten i primärvården? Många lyfter ju fram primärvården som lösningen på hela hälso- och sjukvårdssystemets stora utmaningar. Är det lösningen, eller är vi inne på, är det för enkel?
Alltså jag förstår att det är en hjärtefråga, er ja. Liberaler. jag tror ju att det är en bra ambition att få den här fasta kontakten. Och det är också, som kontentan kan man säga, en viktig slutsats i Göran Stiernstedts utredning, att kontinuiteten är oerhört viktigt. Och förmodligen är det också skälet till varför många andra länder kan ha många patientbesök och lyckas bra med det, för de har helt enkelt många korta besök och på det sättet får en bra kontinuitet med den patienten. Men jag är ändå lite undrande över hur det ska gå till i praktiken. Jag har haft en fastläkare i 20 år, men sällan sett en människa. Därför att vårdcentralen ska ändå pussla med att läkaren är sjukskriven eller föräldraledig eller kanske för många patienter bara och så. Och allt det kvarstår ju. Även om man bestämmer att alla ska få lista sig hos en fastläkare. Så att jag tror att det behövs mer för att verkligen åstadkomma kontinuiteten.
Det här med att vi pratar om det här till läkartätt land och vi har betydligt fler läkare i Sverige än i jämförbara länder och så. Och framförallt över tid så har vi ju många fler läkare. Men de är ju inte i primärvården i någon högre grad. Ni skriver om det också i boken, att det är väldigt, väldigt hög läkartäthet framför allt på våra sjukhus. Ska vi ta bort dem därifrån då och placera om? Det kan vi inte göra, människor måste ju försöka sina jobb. Men är det den skiftet vi behöver fullfölja eller verkligen ta tag i för att minska koncentrationen på sjukhusen? Eller vad tänker du?
Förmodligen, eller också att som samordning mellan primärvården och sjukhusen blir mycket bättre. Och där, nu tjatar jag om de här digitala remisserna, men där de fungerar bra, där har man ju som fått till det så att en primärvårdsläkare som remitterar till en specialist får svar nästan omgående, att det blir så att säga en dialog med specialisten, och specialisten kanske säger då till primärvårdsläkaren, men du kan försöka det här först eller det här först innan du remitterar. Och då blir det en sån integration. Och lite mindre viktigt hur många läkare nu finns på sjukhusen eller på primärvården. Men jag skulle också vilja säga att om man nu flyttar mer resurser till primärvården, som förmodligen är rätt, men då ska inte primärvården fungera som idag. Därför att även om vi ofta är för finkänsliga att säga det, men primärvården står för väldigt många feldiagnoser. Och många som får helt enkelt inte någon jättebra vård. Och för många blir det också bara ett röntgningsmärke på väg till att remitteras någon annanstans. Eller försöka se till att man får bättre vård någon annanstans. Mm. Så jag tror att man ska inte bara flytta resurser, utan verkligen fundera på hur man gör. Och i Stockholm är ju till exempel utbyggnaden av närakuterna ett gott exempel. Att ni har skapat ett alternativ där man som patient redan från början vet att där kan de göra lite fler saker om jag behöver röntgas eller det ena eller det andra. Men jag tror att vi måste också fundera mer på hur primärvården, den vanliga primärvården egentligen fungerar innan vi flyttar pengar.
Nej, jag tror också det är mycket mer än pengaförflyttning och se till att vi har fler människor som jobbar där. Men jag tror det ligger väldigt mycket i att använda den här kompetensen i det totala sjukvårdssystemet. Knyta ihop det mycket tätare kring patienten. Där är vi ju inte idag. Det är mycket, tycker jag, dragkamp åt olika håll om kanske makt, inflytande och vem som ska bestämma och sådär. Men patienterna bör ju vara de som vi knyter eller sätter i mitten av hela det här systemet förstås. Men du, det är ju väldigt debatt om sjukvården nu. Det anses vara den viktigaste frågan för väljarna. Tycker jag är ju roligt som håller på med de här frågorna. Och just nu så i spåren av pandemin som ju fortfarande här är där ute så förs ju diskussionen om hur styrs egentligen sjukvården och hur borde den styras. Och det höjs röster för att man borde förstatliga såväl äldreomsorgen säger en del, hela sjukvården säger andra. Men vad säger du?
Ja, det är alltid lätt att känna att nu borde någon ta ett samlat tag på hela frågan, och då landar man lätt i att staten ska ta över. Problemet är ju att staten har redan ansvar för väldigt mycket och ofta fungerar det inte så jättebra, utan risken är ju att en statlig sjukvårdsjättekoloss fungerar som arbetsförmedlingen säger, eller som polisen har fungerat länge. Eller som jag skulle vilja säga att myndigheterna som skött coronapandemin har misslyckats. Och därför tycker jag att det är inte rimligt eller inte farligt att tro att man med en stor omorganisation där staten tar över kan lösa många problem. Däremot tycker jag att det är bra med en slags institutionell konkurrens där staten kan ta på sig ett lite större ansvar, till exempel som man nu gör med rikssjukvård. Om staten lyckas väl med det och några andra saker, då ökar ju också förtroendet att lämna över fler saker till staten. Och det tror jag är vägen att gå. En naturlig sak hade ju varit till exempel att staten skulle nu ha haft mandat och möjligheter att utveckla ett gemensamt journalsystem för landet. Men de försök som staten har gjort med olika IT-system har som ofta inte varit så lyckade, och det är därför regioner har som utvecklat egna lösningar. Och det illustrerar detta att staten måste som bevisa sina fjädrar innan jag skulle vilja lämna över alltihop till staten.
Ja, när pandemin som svepte in i Sverige där i slutet på februari, början på mars, då blev det ju en väldig diskussion om det här med skyddsutrustning. Det var ju uppenbart att vi i regionerna inte alls hade skaffat oss de lager vi borde, och kommunerna ännu värre, de hade ju verkligen ingenting på många håll, det var helt tomt. Och så ropade vi alla på staten, kom och hjälp oss, vi behöver samordna det här på ett bättre sätt. Då upplevde jag att det tog ganska lång tid, bara liksom att man kastade den där heta potatisen mellan olika myndigheter. Och det är väl så att svenska myndigheter är ju inte överordnade varandra, utan de jobbar i sidled så att säga. Och sen är det regeringen som kan göra ja, direktiv till sina myndigheter, fast inte på det där ministerstyrningsviset som man har i andra länder. Det känns inte så effektivt, tycker jag. Och jag vet, du har skrivit lite om det här med den stora staten och ropet på den stora starka staten är lite vanskligt. Men hur ser du att staten ändå skulle kunna fylla en starkare roll i en krissituation som ju pandemin är? Åtminstone initialt för att få hjulen att rulla som de ska.
Alltså som, jag ska säga att jag är ingen jurist, men som jag förstår så är det dels, det börjar med att staten skulle kunna ha en krissamordning i statsrådsberedningen på Rosenbad till och med. Och det var ju slutsatsen efter Estonia och tsunami att det borde vara så. Och sen har ju som Stefan Löfven avvecklat den igen och flyttat den till justitiedepartementet och, ja. Och så. Så det är en som första sak att ha en tydlig krissamordning centralt i regeringen. Då kanske också regeringen hade tagit initiativ snabbare istället för att som låta Folkhälsomyndigheten styra det tidiga förloppet helt och hållet. Sen tror jag också att även om regionerna är självständiga så tror jag att staten hade kunnat erbjuda samordningsfunktion som är mycket tydligare och bättre och starkare. Och då hade nog de flesta regioner och kommuner som rättat in sig i leden och följt den. Och sen kan ju regeringen faktiskt också styra myndigheter mer än man har gjort genom direktiv till exempel. Och sen begärde ju regeringen också extra befogenheter som man aldrig använde. Så det är också en möjlighet. Så jag skulle vilja säga att det verkar vara en felsyn att regeringen inte hade kunnat ta ett mer samlat grepp.
Det blev ju så med just den här bristen på materiell. Det blev ju nästan lite utrikespolitik, eller det kanske borde ha blivit det mer. Därför att ett stort hinder var ju faktiskt att länderna stängde sina gränser för export helt enkelt. Vilket ju hindrade oss från att köpa in saker till Sverige och andra länder. Motsvarande problem fast kanske med andra produkter. Och då fick jag en känsla av att vi kanske är helt naiva som lutar oss mot EU-samarbetet och tänker att vi är en inre marknad, för när det väl kommer till kritan så är varje land sig själv närmast och ser till just sina invånare. Det kanske är en naturlig reaktion också, men jag vet inte om du har tankar om det, hur vi skulle behöva utveckla också våra samarbeten med andra stater för att klara kriser bättre. Eller ska vi samla bara i våra egna förråd kanske?
Men jag skulle vilja säga att EU i slutändan ändå lyckades ganska bra. Och som engagerade sig mycket i de här enskilda fallen där Frankrike och så försökte stoppa export. Och även om det tog några veckor och så löste man upp de flesta knutar. Men samtidigt, under våren så var vi i Portugal, som ett relativt fattigt land i Europa. Portugal lyckades på väldigt kort tid få så många inhemska företag att producera skyddsutrustning. Och även appar och fick igång testandet. Hela den här appdiskussionen som vi har. Fick Portugal producera en app i april som man använde för att boka in sig till testandet. Men som samtidigt gav information om hur utspridd smittan är. Så det illustrerar också att Sverige hade kunnat producera, göra mycket mer på egen hand. Och det fanns ju självklart ganska många företagare i Sverige som sa att vi kan producera, men ingen ringde tillbaka. Även när bristen på skyddsutrustning verkar vara rätt mycket sådana samordningsproblem.
Ja, och en fixering vid lagen om offentlig upphandling. För det var ju väldigt mycket prat om hur allting förhåller sig till lagen om offentlig upphandling. Det kanske vi också måste se över så att vi kan göra lite smarta och snabba affärer när det kniper.
Ja, verkligen.
Mm. Stefan. Vår stund tillsammans här närmar sig sitt slut. Jag är så glad för att du ville vara med i min podd. Och jag funderar på hur vi ska... Eller ja, rättare sagt, vi måste ju ta tag i en del av de här problemen som har verkligen bara synliggjorts genom coronapandemin. Och då tänker jag att du och andra samhällsdebattörer har mycket att bidra med. Stort tack, Stefan.
Stort tack för ditt jättefina initiativ och lycka till med allt vi har pratat om.
Ja, mycket att ta tag i nu. Tack ska du ha.